torsdag, det är dags för Avanza-podden och idag ska vi gå igenom två olika märkeshändelser. En om börsen, amerikanska börsen, Nasdaq, och en om vårt kära ISK, skalet som vi har våra fonder och aktier på nu sedan 10 år tillbaka.
Ja, och jag kommer på en tredje märkeshändelse. Mm-hmm. Det är dagen före löning. Kul! Ja. Imorgon kommer lönen. Mycket trevligt.
En märkeshändelse som kommer 12 gånger om året. Men icke desto mindre väldigt, väldigt trevlig och efterlängtad. Kanske framförallt idag när många känner viss sådär, jag ska inte säga magont, men lite när Riksbanken kom med ytterligare en höjning av styrräntan på 75 punkter, 0,75% alltså.
Fjärde märkeshändelsen får man säga.
Ja, fjärde märkeshändelsen. Och en liksom mer hökaktig prognos framåt än vad man tidigare har haft. Räntebanan höjdes, det vill säga man tror på mer räntehöjningar och högre period eller längre period innan man sänker räntan igen än vad man tidigare har kommunicerat. Och det här är ju såklart någonting som känns direkt i plånboken hos alla oss med bolån.
Som man säger i USA, higher for longer. Mm. För den här räntebanan indikerade väl att den skulle, terminal rate, eller att räntan skulle toppa på 2,50, och nu pratar man om 2,84 någonstans. Mm.
Yes. De har ju prognostiserat en ränta på 2,84 hela prognosperioden ut här, det vill säga till 2025 ut. Så får vi se, det är ju bara en prognos. Men,
Ja, och det är väl det man också ska ha med sig, att det är en prognos och den omgärdas av väldigt mycket osäkerhet. Det är ju inte länge sedan Riksbanken sa att första höjningen skulle komma i slutet av 2024. Och det kan faktiskt vara så att den här kan komma att sänkas betydligt mycket snabbare. Vi vet inte, det här är ju rörlig materia och det är en komplex värld vi lever i. Nu får vi ju se om inflationen faller tillbaka eller inte. Men faktum kvarstår, vilket vi har nämnt många gånger, och det är ju att inflationen, oavsett om man tittar på KPI eller KPIF, drog rakt upp i himlen ungefär kring oktober i fjol. Så det blir ju tuffare jämförelsetal framåt, och sen innebär ju inte det att den inte kan fortsätta stiga, men mycket har ju sjunkit tillbaka, så att det ska mer till för att bibehålla inflationstakten givet baseffekterna, så att man jämför från en högre nivå. Därför att vi ska komma ihåg att inflationen var 1,4% i juli i fjol och minus 0,4% då i april 2020.
Och den här räntehöjningen på 75 punkter, den innebär ju 7500 kronor mer i räntekostnad för varje miljon man har i lån per år då. Sen så har vi ju avdragsrätt på ränteutgifter, 30% de första 100 000, så att säga. I alla fall, om man tar med det beaktande, så är det 5250 kronor mer i räntekostnad per år för varje miljon man har i lån. Så säg då om du har 3 miljoner, så är det ju 15 750 kronor mer per år. Så lite drygt 1000 kronor i månaden netto, det vill säga liksom efter ränteavdraget. Så att det slår ju direkt mot hushållens kassaflöden.
Ja, men det gör ju det. Och sen är det ju klart att vi vet inte hur mycket det här kommer slå i slutändan då för bankerna. Och jag tror att Stibor eller Stockholm Interbank Offered Rate, alltså interbankräntan, i större utsträckning påverkar kostnaden för bolån än styrräntan. Alltså att det inte är ett 1-1 förhållande. Frågan är ju hur mycket som är diskonterat. Och nu får vi också se här om det är så att långräntorna, som sagt, kan börja falla tillbaka. Men jag vet inte vad du säger, Johanna, men just nu så känns det ju dött lopp mellan rörligt och bundet. Alltså den extra tryggheten, det racet, eller det tåget, kanske lite grann har gått.
Ja, det har det ju helt klart gjort. Eller helt klart, säker kan man aldrig vara. Men jag skulle nog inte springa iväg och binda räntan till den prislappen som det är idag, på samma sätt som att jag inte skulle springa iväg och binda elpriset just nu. Inte för att jag inte tror att det kommer komma väldigt dyra dagar och så månader på det rörliga elpriset, men det är bara att den premie man får betala för att ha bundet nu är ju väldigt hög.
Ja, och här kan vi också säga att styrräntan här, den var ju på 1,75%, nu höjdes den 0,75%, vi landar alltså på 2,50%. Och det här är ju högsta nivån sedan november 2008. Vi var ju upp och harvade på 2% faktiskt i slutet på 2011 och där toppade det på 2%. Sen kommer jag ihåg att Norge sänkte och Australien sänkte och då kände vi att typiskt, då får väl vi sänka också. Och ska man vara lite nostalgisk så var det här en period där Sverige var en av 13 länder i världen med AAA-rating, alltså högsta kreditbetyg, och bara 5 länder hade positiv outlook, alltså positiv vy framåt från prognosmakarna, från värderingsinstituten. Så att det här blev ju Sverige en safe haven, någonting som brukar vara Schweiz förunnat. Nu har vi ju kanske vant oss vid motsatsen. Svenska kronan toppade på 11,49 kronor mot dollarn. Det är liksom, det är den svagaste nivån på kronan sedan mitten på 80-talet, och då hade vi en helt annan valutaregim. Så att nu är vi ju andra vågskålen. Ska man ut och resa nu, då ska man ha Pippis kappsäck med sig på Arlanda eller vilken flygplats man nu än flyger ifrån.
Ytterligare en anledning att inte flyga. Men det var inte det här vi skulle prata om idag. Vi skulle ju prata om de två andra märkeshändelserna, det vill säga ett år sedan amerikanska Nasdaq toppade och så hög blir skatten på ISK 2023, en fördubbling. Jag tycker att vi börjar direkt på det roliga, direkt på efterrätten, det vill säga börsen och Nasdaq och ett år sedan den toppade. Kanske inte låter speciellt roligt, men jag tänker så här, vilka fantastiska möjligheter som ges från nu och framåt. Man tänker, så mycket bättre att börja investera idag än för ett år sedan. Nu investerade jag ju för ett år sedan också, men de små slantarna till exempel som kommer in imorgon vid löning.
Ja, men det är ju verkligen så. Och det här är ju en förmögenhetstransferering från de äldre till de yngre med tiden på sin sida. Och sen är det klart att även om man tycker att man är mer senior, så kan man fortfarande ha tiden på sin sida. Jag har ju sagt det förut, och det känns som att vi kollektivt i Sverige tycker att efter 65 års ålder, någon form av riktmärke för när man ska i en situationstecken gå i pension. Många går tidigare, många jobbar mycket, mycket längre. Ja, men det känns som att därefter sker det bara ett vakuum. Jag är ju med och driver en lokalavdelning i Aktiespararna, och en av mina ledamöter sa att Niklas, jag kommer inte ställa upp för omval nästa år. Men tyckte jag, kan du inte köra ett år till? Men han tycker att nej, men åldern har tagit ut sin rätt och sådär. Och det kanske han har rätt i när han fyller 90.
Ja.
Och det är också så här att det här intresset har inget bäst före datum. Så att jag menar, är du 65 kan du ha ohyggligt längre sparhorisont än en som är 30 som ska bygga bo och bilda familj. Och det här är viktigt att ha med sig. Mm. Och jag menar, i fjol Nasdaq var upp 31,9% som mest under året. Och sen, vi har ju kommit tillbaka mycket och pratat om centralbanker, och världen har väl aldrig varit så makrodriven kanske som nu. Och där sa ju Fed med Jerome Powell i spetsen i november också att men nu skulle man börja adressera den höga inflationen, det började dra på hösten, och det var också prat om tapering, alltså banta balansräkningen. Och där såg vi ju att Nasdaq, som man brukar säga är teknikbörsen, toppade den 22 november. Men vi ska också komma ihåg att S&P 500 har en väldigt hög techkoncentration, mycket högre än vad man kan se vid första anblick. Den är runt 40% om man räknar med techbolag i tre olika subkategorier i det här indexet, inte bara information technology. Så att den liksom koncentrationen är högre än vad många tänker på. Men ett år sedan nu, och vi har ju haft en värderingskrasch, Johanna. Mm. Det går inte att säga någonting annat.
Nej, det har det verkligen blivit, och man har ju tagit höjd för den här betydligt högre räntenivån framåt också.
Ja, för som mest så var Nasdaq ner 37,7% från 22 november fram till 13 oktober i år, där botten är så här långt i alla fall.
Vad sa du?
37,7%.
37,7%. Men, och det var på snittet då, eller liksom, som du sa.
Det är snittet, och många aktier
har ju gått ner betydligt, alltså de flesta om man tittar. Där är snittet, medianen är ju värre.
Mm. Det är väldigt många som har gått ner väldigt mycket, alltså nedgångar på 60, 70, 80, 90% på många bolag. är inga konstigheter. Och speciellt inte, men du kommer ihåg själv hur hett det var. Och bolag, jag kommer ihåg 2018, 80% av bolagen som kom in gick inte med vinst bottom line. Och där kan man inte titta på det här klassiska P-talet heller, så hur många årsvinster man betalar för en aktie, utan då tittar man på PS-talet eller price sales, hur många gånger omsättningen betalar man. Och i Sverige har det varit så här, ja men en gång är omsättningen, eller kanske lite under, gärna väl lite trevligt, men 2-3, då börjar man skruva på sig. Och många amerikanska bolag, de som kom in, var 50, 60, 70 gånger, bara för att förstå liksom hur hett det var. Många av de här förtjänar den nedgången. Mm. Det var för hett, men inte alla.
Pengar var gratis,
men Johanna,
och centralbankerna tryckte nya hela tiden, så det var liksom, ja, det var, sedelpressarna gick varma och någonstans ska pengarna hitta, och det var då det kom de här fantasivärderingarna på bolag som inte har liksom en tillstymmelse till vinst, och då får man hitta något annat och då går man på price sales, och så blev det, sköt i höjden.
Exakt, men jag menar samtidigt så här, vi har ju haft lite väl luftiga bubblor åt andra hållet också, ska sägas. Därför tittar vi på ett Axfood exempelvis, alltså det bolaget som äger Willys och Hemköp, så de värderas i P36 som högst. Och det tror jag också handlar om att många har övervintrat och strutsat i räntemarknaden. Ja, under lång tid höll jag på att säga så här. Räntor har ju varit en del av en väl diversifierad portfölj för många över tid. Och ofta pratar man hur mycket aktier och hur mycket räntor. Sen finns det ju andra tillgångsslag. Men räntor har ju inte varit ett reellt alternativ för många under lång tid, för vi har haft negativ ränta. Och det här infördes i Sverige 18 februari 2015. Det är ganska många år sedan. Så att för många har det inte varit, även om inflationen har varit låg, så har det inte varit rimligt att investera i och spara i räntepapper. Då har man tvingats ut på riskkurvan, in på aktiemarknaden, ut från räntemarknaden, in i aktiemarknaden. Och så vill man hitta bolag med en stabil rörelse som inte svänger så mycket. Ja, men telekom kanske, bank kanske, dagligvaruhandel, ja, rimligtvis. Problemet och med schyssta kuponger och med en hygglig utdelningsandel så att den inte är för hög. Men det har ju också gjort att värderingen har dragit iväg, alltså 36 gånger för en dagligvaruhandel. Nu när räntorna börjar springa på uppåt ganska snabbt.
Ja, när du kan få liksom ränta, riskfri ränta istället av att sätta in på sparkonto istället för att få en kupong eller få en aktieutdelning från Axfood.
Ja.
Eller du kan köpa en obligation och få en mycket betydligt högre kupong än vad du får med liksom kursrisken i.
Ja, det går inte att argumentera för om du är riskavärt.
Du tror inte att Axfood kommer sälja liksom 36 gånger så mycket nästa år?
Nej, och jag menar så här, den riskjusterade avkastningen är ju bättre om du riskfritt kan få exempelvis 4%. Nu är vi inte där kanske riskfritt.
Obundet får du ju 1% på sparkonto idag. Mm. Så jag har inte jättekoll på vad de lite mer bundna är, men de är väl upp mot 2.
Ja, och på företagsobligationsmarknaden, ja. Och det är ju inte riskfritt, men det är ju lägre risk än att investera i aktien. Alltså att äga skulden är ju lägre risk än att äga bli delägare i bolaget. Så att Tina har blivit Tara. Vi har pratat om det många gånger. There is no alternative till there are reasonable alternatives. Och i en värld där Axfood, jag är ledsen att vi tar upp dem som, och det är inte som mobboffer, utan mer bara som det är tecken i tiden, det är intressant. Så har många techbolag sjunkit ner till en 14, 15, 16 gånger vinsten. Så att tillväxtinvesterare har börjat hitta tillbaka till de här techbolagen. GARP-investerare, alltså growth at a reasonable price, eller tillväxt till ett rimligt pris då, har hittat tillbaka. Och värdeinvesterare har hittat till techbolag. Det är upp och nedvända världen. Och börsen har varit räntedriven. Alla har tittat på amerikanska 10-åringen. Har den gått upp? Har tech gått ner? Och herregud Johanna, du vet att tech har gått ner. Och omvänt, 10-åringen toppade på 4,33 i USA. Nu när jag senast kollade var vi på 3,77. Det har gått ganska snabbt ner och vi har studsat upp ganska snabbt på börsen. Mm. Men grejen är, sist men inte minst för att avsluta monologen, du är van, det är att nu har vi sett att marknaden har tagit höjd för någonstans närmare 5%. Frågan är om vi är tjocka i så motto att ränteaspekten börjar mättas. Kommer börsen snart börja handla på andra faktorer än att enbart vara räntedriven nu när vi har tagit höjd för det här.
Du menar om börsen skulle bli rationell?
Ja.
Nej. Nej, men ja, alltså det blir väl avtagande, vad ska man säga, effekten av räntehöjningarna blir ju något avtagande. Det var ju liksom större den första höjningen från 0 till 50 eller vad det var, 0 till 25, och sen denna förra där de smackar på med 1%, alltså det blir inte exakt samma, det blir absolut samma effekt mot hushållen. Men sett till börshumöret så tror jag att det är, man har prisat in ganska mycket just nu.
Och höjer man den korta räntan tillräckligt mycket, då borde ju den långa räntan falla. Därför att man diskonterar, man räknar med att så här, det här kommer bli så jobbigt för hushåll och företag att den ekonomiska aktiviteten kommer att avta.
Precis, vi kommer inte ha den där fantastiska högkonjunkturen som vi kanske hoppades slash befarades innan. Men du Niklas, jag tänker här, -37% Nasdaq tappade det som mest från toppen till botten då, 22 november 2021 till 13 oktober 2022. Hur står det sig i ett historiskt perspektiv? -37,7%.
Det är en ganska stor nedgång. Det är inte många år som har varit sämre om vi hade stängt på den nivån. Och här har jag kikat på vilka andra år har varit riktigt jobbiga. Nasdaq grundades ju 71, första helåret är 72. Jag har sagt det förut, det låter nästan som en tjatmoster, men jag säger det igen. Investor är näst största ägare. Det här är efter Börsen i Dubai. Det här är liksom, det finns ett svenskt skimmer över amerikanska Nasdaq. Och det är ju systerbörsen egentligen till New York Stock Exchange som är den stora. Som är från 1700-talet. Och där är det ju mycket de här blue chips. Stora, stabila, anrika, superstarka varumärkena. Starka varumärken finns på Nasdaq också. Men det är mer teknikorienterat på Nasdaq. Men de åren som har varit sämre var 73, 74, stökiga år. 2000, 2002, stökiga år. Och 2008. Så att det är en rejäl nedgång. Här får man också betänka att den amerikanska börsen är mer effektiv. Den är djupare. Den svänger inte lika mycket som vad den svenska gör. Och sen också när det stökar till på marknaden så ser vi ju ofta ett flight to safety, alltså att man köper dollar också. Och är man kvar på börsen, ja, då kanske man favoriserar amerikanska aktier i större utsträckning än exotiska aktier i Sverige.
Ja, det tror jag för övrigt är min så här. Vad ska jag säga? Så att jag formulerar rätt här, så att inte ingen får uppfatta det här som ett investeringstips eller som ett så. Men jag tror aldrig det kan vara fel att ha en viss dollarexponering. Alltså att äga tillgångar i dollar. Det kommer liksom över tid, tror jag, alltid kommer vara en bra investering.
Ja, det är inte alls fel. Och sen som vi har pratat om många gånger genom poddens historia, att jag gillar ju inte att gå över ån efter vatten.
Nej.
Utan över efter saft.
Du köper bolag och de får...
Men jag håller med dig. Och det, jag menar, det såg vi också i år att våra kunder favoriserade ju globalfonder i rätt stor utsträckning. Det var ganska sent in på det här året när det hade varit stökigt under en lång period som man fortfarande höll näsan ovanför vattenytan eller strax under. Det vill säga att den amerikanska börsen, alltså en globalfond som till stor del 50-60% utgörs av USA och dollarexponering, var på plus tack vare valutan. Mm.
Ja, nej men, och det blir ju lite som en hedge, för ofta är det ju lite så att när börsen går åt skogen, förlåt mig uttryck, men då tenderar ju liksom börser över hela världen, de går lite i tandem. Det är breda nedgångar när det är ordentliga nedgångar. Det är inte sådär att det ja, så. Och då brukar ju svenska börsen också gå ner kraftigt. Och när det är sånt humör i världsekonomin på börsen, ja men då är det klart som korvspad att kronan tappar, för att det är en liten valuta som ja, man rör sig mot schweizerfranken, dollarn framförallt och så. Och då blir det ju lite så här att de hedgar varandra till en viss del. Så att,
Ja, och sen ett annat uttryck som vi ofta har använt oss av, det är den här badbollen som man trycker ner i poolen. Det vill säga när börsen faller jättekraftigt och är det så att man släpper den, men det är klart att den då studsar upp, det vet vi, och det är samma sak på börsen. För efter coronabotten, ja men därifrån så har amerikanska Nasdaq stigit 144%. Och här kan man ju fundera kring, ja men när ska det bottna? Och historiskt så har börsen i USA bottnat kanske på P8. I Sverige var det väl P8 där någonstans under finanskrisen. Men här är det också viktigt att betänka att sammansättningen ser ju annorlunda ut idag. Det är en större andel techbolag och ofta så brukar man skoja om vi tar in S&P 500 som exempel. Vi skulle lika gärna kunna kalla det för S&P 5. Det är för att de fem största bolagen utgjorde någonstans 25-26% av vikten då, så att säga. Och ofta har ju techbolagen en högre lönsamhet och förtjänar därmed en högre värdering också. Så att det här med börsen och investeringar, det är ju lite grann ett hantverk skulle jag väl säga. Och man kommer aldrig lära sig allt. Men det var glödhett i fjol, det har varit iskallt nu och jag tror att det här också har tagit ut sin rätt och gjort att många har haft ont i magen. Men är det så att man har vågat gå mot strömmen och köpa, så har man blivit belönad, för vi har sett en ganska hygglig uppstuds, inte minst när 10-åringarna sjunker ner. Och jag kollade i Infront, där såg jag då att bland 3243 aktier i indexet och Nasdaq, så var den genomsnittliga nedgången, det här tog jag alltså ut 22 november då, minus 54,6%. Trots den senaste tidens uppstuds.
Herregud.
1389 av de här, det vill säga 4 av 10 aktier, hade fallit minst 70%.
Mina aktier.
Snittsiffran i den skaran, bland de som hade fallit minst 70, var minus 87,5. Och det är då man också inser att om någonting har fallit 90%, då ska det upp 900% igen för att ta sig tillbaka till ursprungsnivån.
Så bland alla de här totalrasen, bland de bolagen som faktiskt är vettiga, som inte bara hade levt på liksom luft innan utan som ändå var vettiga, som har kanske fått en liten oförtjänt släng ner eller... så finns det ju fantastisk potential framåt. Sen är det klart att det ska sållas ut en del bolag som inte levde på egna meriter utan som levde på att pengar var gratis.
Ja, men det är viktigt. Mm. Det är jätteviktigt att du nämner det. Det är otroligt viktigt, för att är det något som är farligt här så är det anchoring. Mm. Men vi älskar det. Vi alla älskar det. Vi tittar på den kursen som har varit en gång i tiden och tänker att vi ska upp dit. Alla bolag kommer inte att ta sig upp dit. Men många kommer göra det som är kvalitet men som har åkt ut med badvattnet. Men här vill jag också reflektera över att vissa aktier som var rejält i ropet under den här perioden. Men vi kan väl lära oss någonting av det. Ett bolag jag tänker på är Zoom.
Ja.
Och då ska vi säga Zoom Video Communications, för det finns nämligen två aktier. Jag tror att det var i början när de här kom till börsen, så var det en hel del som handlade fel också globalt. Den var ju en darling under pandemin och väldigt många använde Zoom. Sen fanns det ju andra tjänster, Google Meet, Microsoft Teams med flera. Och sen har vi ju exempelvis FaceTime också.
Yes, SVT. Men, det finns andra tjänster också.
Men det intressanta här, det är ju att de var ju enbenta. Man kan ju tycka att den här produkten är fantastisk. Men det är aldrig fel att kunna stå på fler ben intäktsmässigt och inte stå och falla med en produkt. Sen kan det vara så att den produkten är fantastisk och det går jättebra. Men det finns också en risk att så inte blir fallet. Och jag menar, den här aktien är ner, vadå, 90%?
Mm.
En annan aktie som jag bara också vill lyfta och höra vad du säger, som var glödhet när den kom. Och det pratades mycket om den och så. Beyond Meat. En till? Får jag bjuda på en till?
Jag vet. Men hur, jag har ju Beyond Meat, nu ska vi se här.
Beyond Meat handlas alltså till $12.83. Och sen så var toppnivån här 239,71, lika med minus 1. Den har fallit 94,6% från toppen.
Åh herregud, och den har halverats mot IPO-priset, vad den började handlas för.
Får jag bjuda på en till karamell?
Mm.
Kalla det nöt om du vill. Oatly.
Mm.
Så att det är ju också det här att den här typen av bolag som det pratas väldigt mycket om, som blir väldigt hett, det behöver inte vara fel. Men
Beyond Meat gör ju lite ont i mig. Det var ju lite sådär, ja. Mm. De, eller plant-based i alla fall, kommer tillbaka. Men det är som sagt, självklart, om liksom Nestlé, Kellogg's, alla stora giganter med muskler satsar på det, så blir det ju också tufft för små nischade aktörer.
Jo, men de kan absolut komma tillbaka. Men det är just det här, jag menar, ta Oatly här som exempel. De är ner 94,4% från toppen. Så att min poäng här, och poängen görs väl bäst kanske när man pratar om Zoom då, det är att ta ett Microsoft som exempel, som har Microsoft Teams. Man kanske inte tycker att det var den bästa tjänsten, men de har fler ben att stå på, vilket räddar dem när det är liksom snålblåsten slår till och det surnar till. Jag menar, nu skulle jag kunna tänka mig att en större spelare till och med skulle kunna förvärva de här bolagen om man nu tycker att Zoom är fantastiskt. Så att just det här, vill man ha den här typen av enproduktsbolag som är lite oprövade och som seglar upp som en sol, sprid på riskerna i sådana fall och ha det som en krydda i portföljen, tänker jag.
Yes, kloka ord. Och Zoom är jag irriterad på. Jag just försökte fatta hur man roddar ett Zoom event conference, bla bla bla. Inte helt intuitivt allting.
Och techbolagen, ska jag också säga, varför de har tagit så mycket stryk när räntorna tickar på uppåt, det är ju för att det här är långdurationspapper. Alltså ett techbolag skulle du egentligen kunna jämföra med en lång statsobligation. Jag vill inte säga den argentinska 100-åringen till 7% som emitterades för något år sedan. Inte bra. Men kanske en statsobligation på ett gäng år, 5 år då, säg. Därför att de här bolagen har vinster på så pass långt fram i tiden, så att när räntorna höjer så höjer man också liksom diskonteringsfaktorn. Nuvärdet på pengarna för de framtida pengarna man tänker att det här bolaget ska tjäna blir så pass mycket mindre värt än ett bolag som tjänar pengar redan idag. Komplext. Ska man enkelt uttrycka det här så kan man säga hellre en fågel i handen än 10 i skogen. Mm. Men omvänt, när räntorna faller, inflationen faller tillbaka, centralbankerna lättar på foten från räntebromsen, då kommer vi se att tillväxt och tech får en skjuts uppåt.
Det kommer vi. Så, det vi kan konstatera nu, räntorna har höjts väldigt kraftigt. Det finns fortfarande risk, så att säga, för ytterligare räntehöjningar. Men räntorna höjts, bolagen på börsen har tryckts ner ordentligt och nu har man prisat in betydligt högre räntor. Så att förhoppningsvis blir det lite mer leverera på egna meriter framöver. Självklart, vi går in i en lågkonjunktur, inte bara i Sverige utan i resten av världen. Men det är i mångt och mycket redan inprisat, som sagt. Stor andel av bolagen har sjunkit mer än 50%, relativt många ner mot 70%. Det har liksom, värderingarna har kommit ner ordentligt.
Exakt. Så att hur mycket man än läser om att vi går in i en lågkonjunktur, att det kommer bli tuffare tider, precis som du nu säger, så måste man komma ihåg att börsen är framåtblickande. Man måste komma ihåg att mycket har fallit. Och från årslägsta, om jag tittar på Nasdaq 100, bara för att få bort de här mindre bolagen som har rusat jättemycket, för att få det blir väl någon form av toppning av laget då, för att få ganska kända namn.
Storbolagslistan.
Ja, det kan man säga. På första plats har vi Pinduoduo, upp 183% från års lägsta kinesiskt bolag. Netflix upp 76%, Dex kom upp 68%, Ross Stores upp 63%, Mercado Libre upp 61%, verksamma i bland annat Latinamerika. Biogen 60%, ASML, Europas största techbolag, upp 59%, Moderna, de kom vi ihåg under coronapandemin med vaccinen, upp 54%, även om många kanske tänker på Pfizer-BioNTech. Sen har vi JD.com, kinesiskt, upp 53%, och sen har vi KLA, upp 52%. Och sist men inte minst, vilka aktier har då våra kunder köpt sen börsen toppade 22 november i fjol? Håll i dig, Johanna. Tesla, Meta Platforms, det vill säga Facebook, Microsoft, Netflix, Alphabet, moderbolaget i Google, Fluence Energy, Nvidia, PayPal, Polestar som Volvo Cars är delägare i, och AMD, Advanced Micro Devices, konkurrent till Intel.
Ganska stora bolag. Mm. Otroligt stora bolag.
Ja, väldigt stora bolag. Alltså, våra största bolag i Sverige är ju knattebolag i jänkarnas ögon. Men ja, allt där borta är ju så mycket större. Ja. Spelar ingen roll om vi pratar om bagels eller läsk eller vad den är.
Men jag tänker lite det också, att alltså, det sticker inte ut något så här, visst nu tog du nästa 100, men jag tror att även om man hade kollat på de amerikanska bolagen alltså i stort, så hade det varit de här stora bjässarna som våra kunder hade nettoköpt senaste året. Och det är väl kanske också något sundhetstecken ibland, att man, eller ibland, det kanske är ett sundhetstecken att man liksom har, man ändå sökt sig till bolag med sunda, starka, bra affärsidéer som också har en otrolig potential att bli de relativa vinnare i den här lite tuffare ekonomiska perioden som vi befinner oss i just nu. Så ser vi även i Sverige att liksom, bolag med välfyllda kassor och starka finanser, de har ju all potential att, köpa upp det som de är sugna på och som passar in i deras affärsmodell och kan vara lite de där som plockar upp spillrorna.
Ja, men nu säger du någonting. Det som inte dödar, det härdar. Och det jag menar med det är också att de bolagen med starka finanser kommer ju kunna gå starkt ur en kris. Och som du säger, vi kan ju se konsolidering. Det stora starka aktörer med sunda balansräkningar och finansiell flexibilitet dammsuger upp konkurrenter som har hamnat i onåd. Mm. Sen att ingen vill ha FTX i kryptovärlden. Denna stora snackis och märkeshändelsen, kombination av Enron och Lehman Brothers moment, det är en annan femma.
Det är en annan femma. Du, vi hade lovat att säga någonting om ISK också.
Ja, innan det, för du uppvilade en sak nyss och du sa de här stora stabila bolagen. Jag vill bara säga att i OMXS30, om vi räknar med återinvesterad utdelning per igår, så har vi rätt många bolag som faktiskt är på grönkvist i år. Vi har Swedish Match av naturliga skäl, bud från Philip Morris, men AstraZeneca upp 34%, Handelsbanken upp 13%, Boliden 13%, och Nordea 7%, ABB 2%, Autoliv 0,6% och SEB 0,05%. Och Volvo minus en halv, Swedbank minus 0,75, Atlas minus 7, Assa Abloy minus 10. Det här känns ju inte som det dyngåret som vi har känt under stora delar av året. Snittaktien på Stockholmsbörsen har varit upp nästan 40% från årslägsta senaste veckorna. Det har studsat upp ganska snabbt uppåt. Jag har inte fått media att nappa på detta narrativ. Det kanske måste stiga en stund till, men tids nog.
Men påminnelsen också. Man skulle ha haft en otrolig tur, vill jag säga, för att ha träffat årslägsta om man skulle gått in och köpt för alla sina pengar eller stor del av sina pengar då. Och det påminner vi ofta om i den här podden.
Det är nästan omöjligt.
Det är i princip omöjligt, men en möjlighet att garanterat vara med på den uppgången på 40% som vi nu har sett de senaste veckorna, det är genom duttköpande.
Exakt, så att för de allra flesta som har varit med under året och flera år, ja, men där har man hämtat tillbaka lite förlorad mark. Men om man har sparat löpande eller taktiskt allokerat in mera pengar under nedgången,
ja,
de slantarna har fått en hygglig start. Men det kanske inte gör så mycket på marginalen, men många bäckar små.
Många bäckar små, och som sagt, man kan ju vara lite taktisk. Det var det roliga, eller hur man nu kan säga att det är roligt att det är ett år sedan Nasdaq toppa. Men anyway, det var börsen. Den är ju i alla fall någorlunda rolig. Nu går vi till skattefrågor, inte i toppen kul, men det kommer bli dubbelt så hög skatt på ISK nästa år. Ni kommer inte se det vid deklarationen, alltså, som kommer för 2022, utan det är ju för deklarationen sen som är 2023. Så att nästa år blir skatten högre. 0,882 blir skatten på ISK 2022. Det kan man då jämföra med 0,375, alltså 0,37, 0,88 jämfört med 0,37 som vi har haft de senaste två kalenderåren, vilket är då alltså rekordlågt. Det blir aldrig lägre än det om man ser till det här golvet som har införts.
Du fortsätter mobba decimaler.
Alltså, det är 8,82. Jag måste ju fundera vad det är. 0,88 eller 0,37 eller 38 kanske vi ska ta förresten. Man avrundar ju så. Men det blir alltså, egentligen är det ju lite fel att säga att det är det som är skatten för skatten. Men ja, det är det som beskattningen blir, så att säga, av värdet på ditt ISK vid ingången av varje kvartal samt säg det genomsnittliga värdet på ISK under året. Och så tar du det gånger 0,0088 och då ser du ungefär vad skatten blir för nästa år. Så att om du har 1 miljon kronor i snitt på ditt ISK nästa år, så blir det alltså 8820 kronor som blir beskattningen som hamnar på din deklaration. En fördubbling kan man säga, gentemot hur det har varit.
Ja, men det är det ju. Det är det ju. För här ser vi ju att de senaste 2 åren har vi legat på 0,375 här då. Det är så 3750 per miljon. Och nu sa du 8820 då. Så det är ju mer än en fördubbling. Och det här är faktiskt den högsta skatten sedan ISK infördes 2012. Och det som hjälper till här, nu sattes ju statslåneräntan idag då, den som gäller för till och med 30 november. Det är ju alltid 30 november, men det är ju mindre än en vecka, för statslåneräntan sätts en gång i veckan. Så nu vart det 1,94. Och sen har ju politikerna försämrat villkoren för ISK både 2016 och 2018. Där man sa att vi lägger på en pålaga på statslåneräntan plus 0,75%. Och sen lade man på 0,25% till. Så att idag så landar vi på 1,94% för statslåneräntan och sen 1% till på det. Så att vi hade ju egentligen laddat på 0,582%, men nu landar vi på 0,882% istället på grund av den här extra pålagan. Och förr i tiden så tittade man på
3000 kronor per miljon.
Ja, förr i tiden så tittade man på föregående års genomsnittliga statslåneränta, inte per sista november som vi gör nu för tiden. Och jag tycker att det här är jätteintressant. Det är för den genomsnittliga statslåneräntan hittills år ligger på 1,41%. Vad innebär det? Jo, hade vi tittat på den genomsnittliga statslåneräntan, då hade den varit 27% lägre än nu. Och det finns en paradox här i också att vi har utbudsstörningar, vilket driver mycket inflation i Europa. I USA är det mycket mer stark efterfrågan från hushållen. Det är inte riktigt här på samma sätt. Men inflationen är hög, centralbankerna tvingas agera, de trycker på bromsen, de höjer räntorna och det får räntorna på räntemarknaden då att stiga. Och statslåneräntan som ligger till grund för den här beskattningen, det är ju den genomsnittliga räntan på statslånepapper, alltså statsobligationer, med en genomsnittlig löptid på minst 5 år. Alltså minst 5 år kvar då, så att säga. Vad innebär det här, Niklas? Jo, det innebär att inflationen stiger, centralbankerna bromsar, höjer räntan, beskattningen på ISK stiger som ett brev på posten. Och vad händer när räntorna stiger allt som oftast? Jo, börsen sjunker. Och det är ju det här som är lite grann paradoxen, att oftast när vi kommer se beskattningen stiga så kommer det ske samtidigt som börsen sjunker, vilket kanske är lite segt. Men då kan man ju också fundera kring, ja, men ska man ta ut sina pengar från ISK eller KF nu då och sätta dem på en traditionell depå? Don't count me in. Det är för jag vill ha återhämtningen i ett schablonskattat skal. Jag vill inte betala schablonskatt löpande år efter år efter år och sen efter nedgång ta ut pengarna och få återhämtning på börsen och betala traditionell inkomst, traditionell beskattning på 30% där. Det gör jag inte.
När badbollen studsar upp, ska den studsa upp inom ett ISK?
Ja, och det politikerna måste göra här, det är att rulla tillbaka försämringarna. Alltså plus 0,75 och plus 0,25. Och man ska införa ett räntetak jämte räntegolvet om man vill ha kvar det. Räntegolvet säger ju att schablonräntan kan inte gå under 1,25%. Men vi har alltså gått från en tid med låg inflation, låga räntor och stigande börs till hög inflation, stigande räntor och sjunkande börs. Då är det läge att införa ett tak, liksom. Det kan inte bli mer än så här, för vi ska ju inte skinna svenska folket, det är ju inte syftet med ISK, utan syftet är ju faktiskt att vi ska öka incitamenten för att spara långsiktigt. Och då kan ju vissa tycka så här, ja fast vadå, det är ju fortfarande mer lönsamt, det är det. Och vi tog ju ett sånt här exempel för några avsnitt sen. Det är ju fortfarande mer lönsamt och ISK, det ska vara mer lönsamt, för du avsäger ju vissa förmåner som vi har varit in på, att man kan kvitta vinster mot förluster, och ska du vara långsiktig i ett papper så kan du äga den här aktien över tid och evighet, och istället för att betala skatt i förskott, det är så här lite grann varje år då, så betalar du i efterskott någon gång i framtiden när du faktiskt väljer att sälja den här då. Och sen så får du den här liksom belåningen det innebär också. För varje krona som din placering stiger, då är det 30 öre i skatt. Men det behöver du inte betala först den dagen du säljer ju. Så att det finns fördelar med en traditionell beskattning som du avsäger dig på ett ISK. Mm. Och då ska du ha bättre förmån i ISK också för att justera för den så att säga. Men högsta nivån sedan ISK infördes, jag och Johanna, jag är Johannas talesperson. Yeah. Jag och vi tycker att det är läge från politiskt håll nu att rulla tillbaka försämringar, att införa ett räntetak om man då inte vill ta bort räntegolvet. Och faktiskt bidra med en fin visibilitet här.
Det tycker vi, och det är en fråga som vi kommer driva, så stay tuned.
Mycket bra. Mm. Stay tuned. Var det där en avslutsvinjett eller vad man ska säga?
Men lite så tror jag. Ja. Jag vet ju att du ska pipa iväg till uppesittarkväll och jag kanske ska pipa iväg hem.
Och det enda jag vill säga då, det är bara att den här liksom golvnivån, där man säger att 1,25, lägre så blir det inte. Hade man inte haft en golvnivå, då hade beskattningen på ISK, om den här golvnivån hade funnits under alla år, beskattningen hade varit lägre under 8 av 11 år. Mm. Så att golvet har tjänat sitt syfte.
Ja, och ett tak vore då liksom en rimlig motpol, kan man säga. Att man håller, det kommer hålla sig inom ett spann som gör att ISK kommer i alla fall inte vara katastrofalt. Nej, och ta mig inte på orden, ISK är fortfarande en väldigt, väldigt bra produkttjänst, skatteskala eller vad man ska säga. Men det vore lämpligt om politikerna inte bara justerade åt ena hållet hela tiden.
Nej, och jag gillar det här uttrycket klädsamt. Och då kan vi också säga, ni politiker som lyssnar på det här, vill ni prata om sparande och investeringar och ISK och hur man kan förbättra det här? Och det finns fler saker att förbättra än bara skattenivån och de här tilläggen. Och en gång i tiden så pratade man om två påsar ostbågar. Not so much, va? Då vet ni vart det finns. Vi hjälper jättegärna till att kroka arm och se till att förbättra det här. Och jag vill också säga, vilket jag har sagt förut, att den borgerliga regeringen var med och införde skattefondsparande till slutet på 70-talet. Allemansfonder och allemanssparande i början på 80-talet. ISK. Och nu har man sagt att man ser framför sig ett paradigmskifte för sparande. Vi hjälper jättegärna till att förklara vår bild av vad vi tycker att de orden bör innebära. Så att vi tillsammans kan hjälpa till att fortsätta.
Så att det finns en långsiktighet i det också. Det ska vara ansvarsfullt och långsiktigt. Ja.
Med de orden. Tack för att du kom hit, Johanna. Jag älskar dig när du kom hit. Och tusen tack för att du lyssnade på det här.
Ha det gott!
Hej då!